In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Läkaren bestrider alltså att han fick fastigheten värd cirka 15 miljoner kronor skriven på sig i egenskap av läkare. Han fick den som en vän. Och han och kvinnan disponerade huset gemensamt, skriver läkaren. Det förhållande att damen var äldre såg han inte som ett hinder. Både han och den äldre damen trivdes med den nya tillvaron som var fylld av vänskaplig kärlek, skriver han. Han skriver att den äldre damen pratade sällan om hälsa med honom och han bestrider att hon var hans patient. Att han fick fastigheten i gåvobrevet var kvinnas och inte hans initiativ.
I förra delen hörde vi hur Dr. Grym kom in i den 40 år äldre kvinnan Gisella Palais liv och om händelserna som ledde fram till att hon i september 2015 vill upprätta ett gåvobrev där det står att hon vill skänka bort det käraste hon äger. Hennes 19-rums villa värd 15 miljoner kronor till Dr. Grym. Men det finns mer att berätta om det här tvistemålet. Och Dr. Grym har disponerat stora summor av Gisellas pengar. Och att Gisellas hälsotillstånd tycks pendla fram och tillbaka och ibland till och med ändras beroende på vilka hon träffar eller vad hon ska göra är också oroande. Och blir extra anmärkningsvärt när hennes inneboende Dr. Grym är specialutbildad i allmän medicin. Vi börjar med att ta ett litet steg tillbaka och hör hjälpredan som Gisella hade mellan åren 2012 och 2013. Hennes namn är Ennike och det var Gisellas brorson Christian som efter mycket om och men till slut lyckas uppfylla sin fasters önskan om att hitta en hjälpreda åt henne som både är från Ungern, kan laga ungersk mat, kan tänka sig bo hos Gisella och som Gisella dessutom tycker om. Christian lyckas till slut med det svåra uppdraget och Ennike flyttar in hos Gisella under ungefär ett års tid. Hon är tillkallad som vittne och de som stämmer Dr. Grym.
Hogy amíg él, a házat nem fogja eladni senkinek.
Hon sa hela tiden till mig att så länge hon lever så kommer hon inte att sälja sitt hus till någon.
Ott szeretne benne lakni halála végéig.
Hon skulle gärna vilja bo kvar i det huset så länge hon är i livet. Personen som hon pratade mest om var Christian. Det var han som hjälpte henne, som frågade oftast hur hon mår. Det är han som ringde upp henne per telefon. Men efter hennes bortgång så skulle hon lämna kvarlåtenskapen, alltså allt hon hade, sitt hus, fastighet och lös egendom till sin släkting Christian.
Gisella hade alltså först planer på att testamentera huset till brorsonen Christian, vilket även han vittnar om att hon ska ha sagt till honom. Och han sa att hon får göra precis som hon vill. Men sen dyker doktor Grimm upp i Gisellas liv.
Då berättade Gisella för mig, alltså, innan dess, att hon hade lärt känna en läkare från norra Sverige. Och han lär vara en ganska konstig person, jag ska inte vara rädd för det, men han kommer på besök till hennes hus. Och det är mest troligt att då kommer Gisella att hyra ut husets första våning till honom.
Igen, amiből a Grimm fogja fizetni a gyógyszerbeadásba.
Ja, 2012 hjälpte jag henne visserligen med att ge henne medicinerna som husläkaren hade skrivit ut. Men 2013, efter hennes operation, när hon väl kom hem från lasarettet,
akkor ajánl Olof Grimm adagolta neki a gyógyszerét.
Då var det Jan Olof Grimm som administrerade henne medicinerna.
Gisella tycker mycket om Ennikös sällskap, fram till att doktor Grimm flyttar in. Det framgår då för Enniky att doktor Grimm verkar vilja ta hand om Gisella själv. Och när doktor Grimm gjort sig hemmastad hos Gisella börjar Gisellas attityd mot Enniky sakta men säkert ändras.
Så
var hon inte längre snäll inte mot mig. Hon bråkade jämt och klagade på saker och ting som jag gör. Hon tyckte inte alls om saker och ting som jag utför, trots att jag gjorde det på samma sätt som tidigare.
Hur kunde det komma sig då?
Grymt allt kusinke.
Jag kunde inte förklara hennes beteende gentemot mig, men jag fick en känsla att det är Grimm som vill komma oss emellan för att putta bort mig så att han kan göra vad som helst med henne. Och i efterhand så fick jag höra att han hade lyckats med det.
Vi hoppar nu fram igen till det viktiga året 2015, då Gisella skänker bort sin fastighet till doktor Grimm genom ett gåvobrev. Och det blir alltså viktigt att fastställa hur Gisellas hälsotillstånd var vid den här tiden. Enligt doktor Grimm var inget märkvärdigt, och under det första mötet med juristerna som hjälpte henne utforma gåvobrevet fanns det inget nämnvärt att reagera på. Men månaderna innan det mötet så vittnar läkaren Charlotta, som då arbetade tillsammans med doktor Grimm på Färjestadens hälsocentral, att doktor Grimm själv uppger att Gisellas hälsa är riktigt, riktigt dålig.
Vad sa Jan-Olof Grimm om Gisella Palais hälsa då här i juni eller sommaren 2015?
Ja, exakt. Alltså jag fick ju ha ett samtal med honom emot mig och chefen emot mig. Det jag krävde, jag vill inte, vi kan inte gå jour. För det var så att jag hade en speciell jour den 18 juli, mitt i sommaren, som var på en lördag. Och den var på min semester. Jag gick på semester fredagen den 17 juli. Och Jan-Olof Grimm jobbade både veckan innan och veckan efteråt. Mm. Och då skulle han absolut inte ha den jouren då, för han kunde ju inte gå jour. Han hade speciella skäl enligt chefen för att han som anhörig inte ska kunna, hon kan inte tvinga honom, han skulle inte gå jour. Utan de tvingade mig, sitter mitt emot mig och tvingar mig att ta den här jouren på, mellan 9 på morgonen till 22 på kvällen på lördag när jag har gått på semester. Och jag tyckte att det var väldigt, därför kom jag ihåg det så väldigt väl. Så det datumet.
Ni hörde kanske att Charlotta benämnde doktor Grimm som Gisellas anhörig. Men det är han absolut inte. Han har ingen relation till Gisella, men han har flera gånger berättat för personer omkring sig att han är Gisellas anhörig. Och till och med den enda anhöriga. Men nu under sommaren 2015 berättar doktor Grimm för Charlotta att han inte kan gå jour eftersom Gisella är mycket dålig.
Han kunde inte gå jour, och så berättade han att hon var så dålig. Och sen på nätterna låg hon och kissade på sig hela nätterna, så att han, på morgonen fick han, kunde han berätta då ibland att nu har jag bytt hela sängen 2 gånger i natt. Och det var då den sommaren 2015.
Det verkade som om hon hade
Jag tyckte det verkade som att hon var verkligen väldigt med tungt vårdbehov, så uppfattade vi det. Så vi uppfattade så. Så vi kunde inte kräva så mycket mer, även om vi då inte fick hjälp med jourerna, så var det jobbigt.
Det är några månader efter detta, hösten 2015, då det ödesdigra gåvobrevet upprättas. Det första mötet med Gisella höll juristen nu själv i. Men han återvänder 3 veckor senare tillsammans med en kollega, och det är då gåvobrevet skrivs under.
Advokat Nilsson.
Tack så mycket.
Det är nu Gisellas advokat Petter Nilssons tur att ställa frågor till juristerna.
Sen hade du fått ett meddelande av din sekreterare att du skulle ringa upp Jan-Olof Grym, som jag uppfattade det.
Nej, Gisela var det. Ja. Men att det var Jan-Olof som hade ringt då.
Okej, och vem var det som svarade när du ringde?
Jan-Olof.
Och vad sades vid det samtalet?
Att Gisela ville boka in ett möte.
Om vad?
Om att gå igenom familjejuridiska spörsmål då.
Sades det någonting om gåvobrev och så vid det tillfället?
Det vill jag inte minnas. Kan jag inte minnas faktiskt om det var gåvo. Att han sa att det var gåva eller så.
För sen när du träffade Gisela så förstod du att hon inledde med att berätta en massa om sig själv. Och ungen, Transylvanien och så. Men sen, hur kom ni in på att det var en gåva då?
Nej, hon sa ju, eller jag ställde frågan, varför är jag här idag?
Okay.
Och då sa hon att jag vill ge bort min fastighet. All right. Eller den här fastigheten. Så.
När ni var där andra gången så sa du att du tog med dig Johan. Brukar ni gå 2 jurister? Då? Jag tyckte du sa att du tog med dig Johan för att bedöma.
Ja, vi brukar ta med, alltså är det hembesök och vi ska göra fullföljning.
Nej, men du sa att du tog med dig Johan för att bedöma. Vad var det ni skulle bedöma?
Nej, jag tog hon är vid sina sinnesfulla bruk.
Men då låter det nästan som du undrar om hon var det.
Nej, det är ju det vanliga, det är det vanliga vi gör när det är hembesök och eller att kunder kommer in till oss. Då är det ju jag eller en annan kollega eller Johan då som bevittnar.
Men du hade väl gjort en bedömning vid möte 1 redan? Men sen tyckte du behövde sen en till bedömning?
Ja, för att vara fullt säker.
Var du inte fullt säker efter första mötet?
Jo.
Men ändå tog du med dig den här Johan?
Ja.
För att bedöma?
Ja.
Vid det här mötet 2, då uppfattade det som att Jan-Olof Grym, han kom med kaffet och sen stannade han. Och satt med din kollega. Så då var han med liksom när det skrevs under och så.
Ja.
Och deltog i mötet.
Inte hela mötet.
Nej, men från det att han kom in i rummet.
Dr. Grym hävdar att han inte var med under det här mötet. Att han höll sig i köksregionen. Men det stämmer inte riktigt med juristernas minnesbilder. Vi hör kollegan Johan.
Sen kom Jan-Olof in med så småningom med kaffet. Och satte sig bredvid mig i soffan. Och vi pratade lite grann. För att Noe skötte snacket, om vi får säga så.
Efter att Dr. Grym kommit in med kaffet så stannar han där ett tag. Juristerna menar att han inte var delaktig i diskussionen om gåvobrevet, men att han däremot fungerar lite som en tolk då Gisella ibland har svårt att höra vad juristerna säger.
Hur länge varade det där mötet som du deltog i?
Mellan 30 och 45 minuter skulle jag säga då. Det var någonstans där. Det är svårt att säga exakt, alltså från när vi ringde på till vi gick. Det var ju, vi drack ju kaffe där också, och det var väl ingen längre sittning, utan det var ju, men...
Nej. Var du med på det mötet då mellan Gisella och de här 2 juristerna?
Nej, jag var i köksregionen.
Hade du pratat om innehållet i gåvobrevet innan det mötet med Gisella?
Du menar mellan det första och andra mötet?
Precis, precis.
Nej. Sånt diskuterade inte vi så.
Okay.
Du tyckte inte det var något konstigt med att en gammal 87-årig tant ger bort fastigheten till Jan-Olof Grym?
Ja, men självfallet kan man ju tycka det är rent objektivt sett kan man ju tycka det. Men som jag sa här tidigare då, så tyckte jag att det var ju en genuint förhållande här då, en inneboende. Alltså det var en varm familje. Känsla här när man kommer in.
Och advokat Nilsson är intresserad av att höra hur länge det första mötet, det som hölls i september, varade. Just med bakgrund av att banktjänstemännen Marianne Månsson och Andreas Nilsson, som upprättade Gisellas testamente, visste att man minst behövde boka in 3 timmar med Gisella för att verkligen försäkra sig om att man förstår henne rätt.
Men varade mötet 45 minuter med den här rundvandringen inkluderad?
Nej.
Nej. Hur lång tid tog det för Gisella Palai att berätta om Transylvanien och läkarmottagning och sånt?
Ja, det kanske tog 20-25 minuter.
Alltså då ägnade ni 15-20 minuter åt själva gåvobrevet?
Ja.
Så 15-20 minuter tar det för Gisella att försäkra juristen om att hon vill skänka bort sin största kärlek i livet till sin relativt nya bekantskap, Dr. Grym. Och olika personers olika uppfattningar om Gisellas hälsa vid olika perioder blir mer och mer intressant. Och man får intryck av att hon ibland kunde må jättebra och vara skärpt för att i andra perioder falla ner i någon form av dimma.
Hon har ju haft andra rådgivare som då uppfattat henne som att de inte riktigt kan förstå vad hon ville. Mm. Mm. Men du förstod helt klockrent vad hon ville.
Ja, för att hade jag förstått att hon inte varit med på banan här så hade jag inte gjort en handling i det här fallet.
Varför hade man inte med något villkor att hon skulle få bo kvar i fastigheten åtminstone?
Det kom faktiskt inte upp på tal vid det här tillfället.
Nu bor hon ju inte kvar på fastigheten. Mm.
Gisellas brorson Christian uppger att han under hösten 2015 har tät telefonkontakt med Dr. Grym. Men Dr. Grym berättar aldrig någonting för Christian om att Gisella skänkt bort fastigheten till honom som en gåva. En person som känner Gisella och Dr. Grym bra och har kontakt med dem båda under den här perioden är Dr. Gryms före detta kollega Maria Strandsjö Rinaldo. Hon är tillkallad att vittna åt Dr. Gryms vägnar och det är Dr. Gryms advokat Jesper Arvenberg som ställer frågorna.
Berättade hon någon gång om vad hon skulle göra med fastighet? Eller nämnde hon någon gång om att hon hade gett fastigheten i gåva till Jan-Olof?
Nej, hon nämnde inte det. Hon pratade... Alltså jag pratade inte med henne om sådana saker. Jag frågade inte henne, jaha, ska du sälja? Har du sålt huset nu? Vad ska du ha betalt? Och sådana saker diskuterade vi aldrig. Nej. Därför att det gjorde man inte med henne. Utan det var en gång jag frågade Jan-Olof sen att ja, hur går det nu? Liksom nu bor ni tillsammans och så här. Hur ska det bli med huset då? Och då berättade han ju att ja, hon har faktiskt hon har skrivit, gett mig det som gåva. Ja, och då tyckte jag att ja, men det var väl bra, då är allting klart.
Tyckte du att det var märkligt?
Nej, hon var precis en sån person som skulle ha kunnat ha gjort det. Pengarna betydde inte mycket för henne så. Vad som betydde för henne var att få någon värdig efterträdare till hennes livsverk. Liksom. Jag uppfattade, min uppfattning var... När jag såg det här liksom och lärde känna honom och såg deras relation så var min uppfattning att hon har äntligen funnit det som hon ville. Verkligen. Ju mer jag lärde känna Jan-Olof desto mer så tänkte jag, ja det här stämmer verkligen för mig. För de var själsfränder, de hade samma intressen, precis, samma stil, samma typ av bakgrund och så.
Maria har varit nära vän med Gisella under en lång tid. Men att Gisella och Dr. Grym har haft samma bakgrund går att diskutera. Gisella är uppvuxen i det romska Transylvanien under andra världskriget, medan Dr. Grym i sin ungdom arbetade som modell i Paris. Men det är hennes uppfattning att deras bakgrunder är lika. Gisellas brorson Christian vittnar om att Gisella under senhösten 2015 upplevs som sämre och sämre.
Hon ler men konverserar lite. Man ser att hon har svårare att gå. Hon svårare liksom att, allting går långsammare. Att vakna på morgonen, det tog längre tid. För att hon har alltid behövt en uppfartsträcka, startsträcka med medicin och allting. Men vi upplevde liksom att nu börjar hon bli gammal. Liksom och där, så. Sen kom vi till första helgen i november. Då åkte jag ner med min yngsta dotter. En helg sån där, som vi brukar göra. Av någon anledning så kunde inte de andra följa med. Och då var det, då började den här kolkärlen. Liksom, då såg man att herregud, liksom, det är inte normalt. Det är inte som det brukar vara. Liksom. Och det var mest att han rullade runt henne i rullstol. Knappt att hon kunde gå med rullatorn. Det var liksom... Det var inget roligt.
Christian besöker Gisella och Dr. Grym nere i Kalmar i november 2015. Och ingen nämner då något om att fastigheten numera tillhör Dr. Grym. Gisella gör det inte för hon har överlag svårt att ens få ut några ord. Men varför Dr. Grym inte berättar något om det är oklart.
Sen, två helger efter tror jag det var, näst sista helgen i november, då kom de upp, skulle handla på NK. De skulle shoppa på NK som man uttryckte sig.
Två helger efter att Christian har lämnat dem meddelar Dr. Grym att han och Gisella kommer upp till Stockholm för att shoppa på NK. Helgen efter det är det dags för det årliga julbordet där Christian bjudit in både Gisella och Dr. Grym till hans landställe i Norrtälje.
Den här gången var det liksom bara på en vecka, du vet, det var, hon var helt borta. Hon var helt borta. Hon satt i rullstolen. Kanske ett leende på sin höjd. Sen under middagen då var det ju så att hon dräglade rent ut sagt. Det bara rann ur munnen på henne och Jan-Olof Grym förde all talan. Det var ingen, hon pratade ingenting. Sen var det några tillfällen som man kände att hon ville. Hon fick syn på min mor till exempel, som kom på samma färja tror jag. Då var det så där att då ställde han sig helt sonika emellan. Så att, alltså, han använde kroppen för att så att säga hindra att man skulle kunna prata med henne. Och det här har ju flera reagerat på. Och det är inte bara det här tillfället, utan det kommer väl komma upp helt enkelt. Men det var väldigt markant att det var så att, liksom, att om hon försökte säga någonting eller hon gjorde en ansats till att säga någonting, då klippte han helt enkelt med att han bara helt enkelt ställde sig mellan. Och det här upplevde min mor väldigt, väldigt jobbigt och väldigt, hon var väldigt upprörd över det här. Så att det som Jan-Olof Grym säger om julbordet, det hävdar jag då totala motsatsen, och det är flera som kommer göra det.
Och mådde Gisella bra?
Vi har ju hört, vi har ju fått det beskrivet för oss att hon uppfattades av brorsbarnen och övrig släkt som nedstämd och väldigt, väldigt sjuk så. Är det en uppfattning som du delar?
Jag delar inte den uppfattningen alls. Då hade en sån uppfattning funnits där och då så hade det väl uttalats aktuellt vid det tillfället.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Fast det var i det sämsta skicket. Det är nog det sämsta skicket jag har sett henne. Förutom när vi träffade henne på boendet sen då 2016. När hon då bevisligen var helt borta, alltså drogad, så att säga.
Christian kommer hävda att Gisella blivit drogad. Att han sett tydliga tecken på det senare under 2016. Och vi kommer till det, men i början av 2016 hålls det under 13 dagen en stor konsert i Kalmar domkyrka.
Ja, det var min sista julkonsert. Det var 6 januari 2016, ja.
Det är just sådana här konserter som Gisella brinner för. Och folk omkring henne vet att hon aldrig skulle missa en chans att delta under en sån här konsert. Och det gör hon inte heller. Hon kommer dit, men i dåligt skick, enligt vissa. Den numera pensionerade kyrkomusikern Paul Erik var en i ensemblen denna kväll i januari 2016.
Hur var det då med henne?
Ja, hon satt alldeles, alltså det var också då fullsatt i kyrkan, och då satt hon alldeles bakom mig, ungefär som till dörren där, framför första raden. Och så fort jag var, konserten var slut och avtackning och alltihop det där, så gick jag ner och hälsade på Gisella, och då gjorde hon likadant, att hon tog mina händer, men hon sa ingenting. Och jag noterade detta, det är därför jag kommer ihåg det, därför att jag sa till min fru när jag kom hem, det var nog sista gången jag träffade Gisella Palai, för hon var väldigt skröplig ikväll.
Men på vilket sätt? Varför, hur kunde du tro att det var sista gången du
skulle... Nej, men alltså, hon betedde sig så annorlunda och ja, så annorlunda, men det var ett annorlunda beteende och hon fick inte fram något ord. Det var väl mest det här verbala som saknades. Mm. Och då tänkte jag, då är hon så, ja, antingen har hon fått en stroke igen eller hon sa ingenting. Men hon tittade på mig liksom.
Under just den här perioden börjar fler i Gisellas släkt oroa sig.
Jag arbetar som läkare och är dotter till Gisella Palais lillebror, Zoltan von Farfalla-Palf.
Christians kusin Lena är läkare. Hon har inte haft jättenära kontakt med Gisella de senaste åren, men har nu blivit införstådd i Gisellas sviktande hälsotillstånd och inser att hon måste gå till botten med vad det är som är på gång. Hon får tag på Dr. Grimms mobilnummer, men han svarar inte. Så hon ringer då hem till Gisella och där plockar Dr. Grimm upp luren.
Telefonnummer och så pratade jag med honom och jag fick fortfarande ingen klar bild, så tänkte jag att Maria Sancho Rinaldo är en person som jag arbetat tillsammans med på Färjestads vårdcentral, och hon var också god vän med Gisella. Så att jag tog en chansning och ringde till henne.
Lena får alltså reda på att läkaren Maria Strandsjö Rinaldo, som vi tidigare hört och som är Dr. Grimms kollega på Färjestadens hälsocentral, ofta har besökt Gisella de senaste åren. Eftersom samtalet med Dr. Grimm inte gav Lena mycket, testar Lena att ringa upp Maria för att höra hur Gisella mår.
Och då beskriver hon att hon och flera andra hade kommit på besök varje vecka i stort sett under en längre period. Men under våren 2015 så hade det på något sätt tunnats ut och min fastare hade inte kunnat riktigt delta i den här samvaron. Ibland hade hon varit tvungen att vila, varit trött, hon varit ledsen och gråtit. Och det hade varit till och med så att det blev tilltagande så att man inte riktigt kände att man kanske fick så tydlig kontakt med henne som tidigare. Hon sa det att det var ofta Jan-Olof Grimm som talade och så vidare, men att min faste satt liksom vid sidan om lite grann. Och så berättade hon att under hösten 2015 så tunnas det ut ytterligare, och då hon får besked att det inte är läge att hälsa på Gisella. Eller får hon det beskedet av Jan-Olof Grimm. Och så beskriver hon att det har varit en konsert på 13-dagen när Gisella blivit inviterad. Och då har hon kommit dit i rullstol med Jan-Olof Grimm som har kört henne dit och som har konverserat, men man har inte riktigt känt att man har fått kontakt med henne. Man har inte kunnat prata med henne, man har inte kunnat kommunicera med henne. Och så småningom så säger hon också att hon visste om att Gisella har åkt till Tyskland på en resa och undrar liksom hur hon kunde klara av den strapatsen när hon var så pass dålig. I januari, så alltså kort tid efter, någon vecka efter, så har man alltså åkt iväg till Tyskland. Hon var klart tveksam till detta och undrade hur det hade gått. Och det var en heroisk insats kanske för alltså att Jan-Olof Grimm, hon hade åkt ner och klarat den här resan.
Vi hör Maria Strandsjö Rinaldo tillkallat som vittne åt Dr. Grimm.
Vi har hört brorsdottern Lena. Hon har varit här igår eller förrgår, och hon berättade att hon hade haft en kontakt med dig efter att Gisella hamnade på sjukhuset i februari, och att du, nu ska jag, kan jag inte återge det ordagrant, men att du skulle ha gett uttryck för en viss förvåning över att
Jan-Olof och Gisella hade varit i Tyskland tillsammans på grund av Gisellas hälsotillstånd.
Ja, hälsotillstånd. Hon hade svårt att gå. Hon kunde kanske gå några steg med rollator så att, och skulle ha rullstol och så vidare. Och att då åka flygresa ner till Hamburg, det tyckte jag var ju väldigt strångt. Men jag beundrar honom att tänka att du orkar ta hela det här besväret och så. Jag tyckte det var lite förvånande, för att hon var ju liksom ändå inte, det var ju inte så lätt. Hon rörde sig inte lätt och ledigt länge. Hon var ju tung.
Mm.
Alltså gick där och svårt och liksom så. Jag
men var det den fysiska begränsningen du refererade till?
Ja, nej, inte den psykiska.
Den var...
För hon hade ju varit, alltså hon ville ju gärna, hon var ju ute och de var ju ute och träffade folk, reste massor med gånger, alltså här runt i trakten då, åkte hem till hennes vänner och sådana saker.
Mm.
Och gick på konserter och gick på sådant.
Mm.
Så att jag var ju bara jätteglad, men jag sa, klart jag var förvånad, nej men tänk att han verkligen orkade göra det och så.
Mm.
Att sätta henne på flyget och åka, ja... Och allt det där som krävs.
Men resultatet blev att det var inte aktuellt för Björn och Christian att följa med. Och då sa Gisella att då åker vi själva.
I januari 2016, bara ett par veckor efter 13-dagskonserten, där kyrkomusikern Paul Erik upplevde Gisella vara i mycket dåligt skick, så beger sig Gisella och Dr. Grimm ut på en resa till Hamburg. Gisella vill nämligen avsluta sina bankkonton i den tyska Commerzbank. Dr. Grimm hävdar att han inför resan frågar Gisellas brorsbarn Christian och Björn om de vill följa med. Vilket inte alls stämmer, enligt Björn.
Okej, så vad var syftet med resan då som genomfördes i januari 2016?
Gisella ville avsluta sina bankaffärer i Hamburg. Men hon ville också se till att säkerställa hennes älskade hus, vårat älskade hus, skulle kunna bli fortsatta renoveringen som hon ville ha det av de saker som skulle göras. Och hon ville ge mig medel för att sköta detta, för hon ville inte riktigt beblanda sig med snickan på den nivån, men hon ville gärna styra hur snickan skulle slå hammen.
Okej.
Okay. Mm.
Hon vill alltså tömma sina besparingar för att renovera en fastighet som hon bara några månader innan skänkt bort till Dr. Grimm. På pappret är det alltså inte ens hennes fastighet längre.
Hon ville ge mig pengar för hon och jag hade räknat ut med den erfarenheten som vi hade av tidigare renoveringar som hade gjorts både på grund av vattenskador men också andra renoveringar till följd av vattenskadorna. För Gisella hade bedömt att byggarna var så pass duktiga och pålitliga att de kunde göra detta. Så hade hon och jag bedömt med hjälp av de räkningarna ungefär vad det skulle kosta att säkerställa. Återställa då fönstren, takläckaget och Sibirien, det vill säga stora matsalens inre väggar som nu hade börjat torka. Och vi kom fram till en summa som ligger på 800 000 kronor mellan tummen och pekfingret, som Gisella sa. Plus så hade hon alltid drömt om, för att det kanske inte är någonting som många vet om, men de som har lyssnat, inte bara suttit utan lyssnat. När hon kom till det här huset och köpte det, så hängde det långa sammetsgardiner i hela huset. De skickade runt in till kemtvätten och de blev kletiga och söndriga.
Advokat Nilsson tar över utfrågningen.
Den här resan till Tyskland, är du helt säker på att du frågade Björn och Christian om de skulle följa med?
Jag frågade inte Björn, jag frågade Christian via telefonsamtal och föreslog, för att Gisella hade föreslagit att hon tyckte det skulle vara roligt om vi alla fyra kunde åka på en nöjestripp och samtidigt i den här nöjestrippen göra klart hennes finanser.
Varför?
Och då pratade jag med Christian i telefon och jag fick till svar, eftersom jag ska vara inte så målande och inte så subtil, att det är inte tänkbart för Christian och Björn har inte haft desto mer kontakt i vuxen åldern.
Varför frågade inte Gisela Palai om de ville följa med? Varför ringde inte hon?
Hörseln var mycket dålig och hon ville gärna att jag skulle prata med Christian, för hon ville att vi skulle bli goda vänner, och det ville jag också.
Sen åkte ni till, hur åkte ni dit? Till Hamburg?
Ja, men det har ni ju sagt hur jag åkte dit.
Har du?
Ja, men det ger en text.
Men nu frågar jag ju dig, hur åkte ni till Hamburg?
Vi flög naturligtvis.
Vi flög. Mm.
Så väl i Hamburg rullar Dr. Grimm in Gisella i Commerzbank. Han vill nämligen inte trötta ut Gisella som den gentleman han är.
Långa är transportsträckor, så ska man ju inte stressa ut en dam.
Hade ni med er en rullstol?
Vi hade med oss rullstol och rullator och bagaget.
Rullstol och rullator och bagaget.
Ja. Mm.
Sen här på Commerzbank, då gick det pengar till ett konto som var ditt.
Ja.
Vilken bank var kontot i?
Handelsbanken.
Mm. Vem informerade Commerzbank om ditt kontonummer?
Det var på en lapp som var skriven.
Vem hade skrivit den lappen?
Jag.
Okej.
Okay.
Ja. Dr. Grimm hävdar att mötet på Commerzbank varar upp mot 1,5 timme. Och att det främst är Gisella som sitter och håller låda under den tiden på tyska. Efter det åker de tillbaka till hotellet.
Och sedan så åkte vi hem åt lunch. Och sen skulle vi gå på konsert. Och då den kvällen eller då nästa kväll. Vi var där i 5-6 kvällarna. Flyter ihop lite grann. Jag har inte tänkt tillbaka så. Men vi var på konsert och vi var på museum. Och vi var på guidade turer. Och vi åkte runt och... Och vi tittar på nya hamnen och på gamla hamnen. Och
vi räcker med uppräkningen nu. Proceed.
Mm. Ja, fast det är ju rätt viktigt här när vi försöker skapa.
Jo, men det var ju minst ett halvt dussin olika evenemang.
Och till de evenemangen så var det Gisella som guidade mig, eller chauffören.
Mm. Du, det är riktigt att hon överförde pengar via banköverföring till dig också från Tyskland?
Eller? Ja.
Okej.
Okay. Ja.
Och vad var det för pengar?
Det var de här pengarna som hon räknade med tummen och pekfingret. Vad det skulle kosta att färdigställa de här tre stora huvudområdena av renoveringen.
Ja. Och på vilket sätt fick du dem då?
I gåva.
Okej.
Okay. Sen kom ni hem. Ni la in 40 000 euro i kassaskåpet.
Ja, Gisella la in 40 000 euro.
Ja.
Att det gått pengar från Gisellas besparingar till Dr. Grimms privata konto kommer rätten bedöma inte är okej. Och det är stora summor som Dr. Grimm under den här perioden får. Dr. Grimm hävdar att han och Gisella tillsammans lägger in 40 000 euro, alltså nära 500 000 kronor, i ett kassaskåp som finns i Gisellas, eller ja, numera Dr. Grimms fastighet.
Hade någon mer än Gisella nyckeln till kassaskåpet?
Det finns bara en nyckel.
Hur kunde du ta ut pengar då och ge till anställda?
Ja, för att den nyckeln förvaras på ett ställe bredvid där.
Alltså att du visste du var det där stället bredvid det där var någonstans?
Ja, men oftast hade hon den också i handväskan. Sin
så när du tog ut pengar till de här anställda, då tog du den från stället bredvid där?
Det var tur att den var där.
Vems var kassaskåpet?
Vems var kassaskåpet?
Vem ägde kassaskåpet?
Juridiskt på ett papper, jag.
Mm.
Etiskt, moraliskt och på alla andra sätt så var det Gisella som mitt.
Vem ägde fastigheten då etiskt och moraliskt?
Gisella och jag.
Okay.
Men det är mer än 500 000 kronor av Gisellas pengar som på ett eller annat sätt når Dr. Grimm. Efter resan till Tyskland ser man även hur det går pengar från Gisellas bankkort. Något som blir anmärkningsvärt och Gisella inte alls bedöms vara i ett sånt skick att hon själv kan rulla iväg med sin rullstol och ta ut pengar.
Vem kan det ha varit mer än du som har använt Gisella Palais bankomatkort?
Hon själv.
Någon annan då?
Jag vet inte.
Men du känner ju henne väldigt väl och så... Låg det liksom i hennes natur att låna ut sitt bankomatkort till folk?
Ja, det har varit någonting som hon har gjort många gånger genom åren. Långt innan jag ens har kommit.
Till vilka då lånade du ut det då?
Till den personal som hon hade innan jag kom.
Okej. Så det kan vara personal som har gjort de här bankomatuttagen då?
Kan ha varit så.
Mm.
Dr. Grimm har tidigare under sin advokatutfrågning berättat att han ofta hade med sig hennes bankomatkort. Och gjorde uttag eller handlade åt henne på väg till eller hem från jobbet.
Hade du liksom Gisella Palais bankomatkort på dig? När du gick till jobbet?
Ja, det hände att jag hade det på mig.
När du gick till jobbet?
Ja, för vi åt alltid frukost tillsammans på morgonen innan jag gick till arbetet.
Jaha, och vad det är för någonting med bankomatkortet att göra att ni...
Planerade vi dagen, vad som ska göras och vad Gisella skulle planera till middag så jag skulle få middag när jag kommer hem. Och saker som skulle inhandlas eller inte, gäster som skulle komma, vad som skulle ordnas till. Behövde hon ett nagellack så kunde jag ordna det av en speciell färg, exempelvis. Varje morgon så åt vi frukost tillsammans. Det ansåg både jag och Gisella var en viktig tid på dagen, så hon steg upp väldigt tidigt för att kunna äta frukost med mig under en halvtimme, timmes tid.
Okej.
Brorsonen Christian vet varken om att hans fasters hus nu tillhör Dr. Grimm eller att hennes bankkonton är tömda. Men den 12 april får Christian ett intressant mejl från en kvinna från omsorgsnämnden.
Och då frågar hon, vem är du? Så ja, jag är Christian von Palfy. Liksom. Ja, men nu så att du står som närmast anhörig på hemtjänstens lista. Och så, jaha, ja, men det är på min faster. Ja, men min faster. Så då förklarar jag att Gisella Palai och det är min faster och så vidare.
Kvinnan har av Dr. Grimm fått reda på att Dr. Grimm är Gisellas enda anhörig. Vilket omsorgsnämnden inte riktigt tror på.
Så att jag, det var ju där av den anledningen hon ringde mig då, som egentligen inte har någon namnlikhet då. Så att, och det var då den här frågan kom upp. Jaha, finns det flera anhöriga? Ja, det finns en hel del anhöriga. Och sen samma veva då så började hon prata om boende i och med att det är omsorgsnämnd. Och då sa jag till henne att ja, men det bor en läkare hos henne. Alltså hos henne då. Och då var hon väldigt noga med att nej, hon bor hos honom. Och då tänkte jag, men nej, nu har du fått det fel. Han bor hos henne. Nej, då berättade hon att han hade varit noggrann med att specificera att hon är boende hos honom. Och då var jag ju sådär liksom, ja, det här är någonting som inte stämmer. Så att det var här jag började tvivla på Jan-Olof Grimm då.
Nu uppdagas det för Christian om att det är något lurt med Dr. Grimm. Och mer om det hör vi i del 3.
Är det någon som har utsatt dig för några slags försök att du inte ska komma hit och vittna idag?
Ja, tyvärr. Det är min fackliga företrädare.
Jag upplevde faktiskt som att Gisella var drogad på något vis. Va? Jag var inte medveten. Innehållet testamentet gäller inte. Falsarium.
Gisella ville ge allting till mig. Men jag sa, det är mot min värdighet att ta emot allt.
Hon känner sig lurad så det bara knakar om det.
Du har lyssnat på Rättegångspodden. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion.
Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.